Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden, Skapa din livsdesign. Här kommer jag intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar. I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. I dagens avsnitt så kommer jag att intervjua Marlene Wemmert som jag träffade på genom hennes otroligt vackra tavlor. Och då var jag nyfiken på henne och hennes resa till att börja måla i vuxen ålder. Men det som vi kommer in på det är att hon har en liknande historia som mig med utmattning. Och då, det var då hon hittade sitt måleri igen. Och det här är ju så otroligt viktigt och lätt att glömma bort. Det är så enkelt så att det blir svårt. Men tappar man bort och skapa saker som ger en glädje i vardagen eller på helgen, att man tar sig tid för det man själv tycker är roligt, då är det så lätt att allting bara går in i varandra och att det blir ett virrvarr av arbete, mat, familj, städa. Man glömmer bort att ta de här pauserna i vardagen, och sen så är det också så lätt att man tappar bort det man verkligen gillar. Så den resan kommer vi få höra om Marlene. Och jag tror att det är många mera där ute som kommer bli hjälpta och få lite tips och tricks. Hur man tar sig igenom en utmattning utan att det behöver vara jättestora förändringar. Så lyssna på avsnittet som kommer här. Hej Marlene!
Hej!
Vad roligt att jag får intervjua dig. Jag upptäckte ju dig via din otroligt vackra konst när jag hittade dig på Instagram, tror jag var säkert. Och så köpte jag ju en tavla till dig, så var jag lite nyfiken på hur det kom sig att du började måla. För det är ganska nyligen du började måla.
Det stämmer.
Men kan inte du bara, innan vi drar igång med själva intervjun och du ska få berätta ännu mer, men kan inte du bara berätta lite kort om dig själv? Vem är Marlene?
Ja, och först och främst vill jag säga tack så jättemycket för att jag får vara med i den här podden. Det känns ju väldigt spännande och lite nervöst också. Mitt namn är Marlene Wemmert och jag bor i Skåne tillsammans med min man och våra två tonårsbarn. Som person är jag omtänksam och lojal, och jag är väldigt nyfiken på människor och speciellt samspelet mellan människor. Och det jag förstått de senaste åren är att jag har ett behov både av struktur och kaos. Och vad jag menar med det är att jag är prestationsinriktad. Det har jag alltid varit. Lite duktiga flickansyndromet skulle jag gissa. Strukturerad, och jag drivs av att arbeta mot mål både privat och i jobbet. Men jag har också behov, som jag förstått de senaste åren, av en friare skaparprocess. Någonting där det får vara lite stökigt. Och där jag kan få vara utan deadlines, utan måsten och utan alla dessa ramar. Idag arbetar jag heltid som projektledare och teamledare på ett teknikföretag. Som ingenjör. Och här brinner jag för den coachande biten av mina medarbetare. Och jag gillar att skapa tillit och försöka skapa tillit i gruppen. Och här får jag väl också utrymme för min liksom struktur och mitt driv att jobba mot mål. Men sen en liten tid tillbaks så vågar jag också på att kalla mig själv för konstnär. Det känns fortfarande lite konstigt i munnen att säga det ordet. Men jag skapar på min lediga tid i en liten ateljé som vi har byggt i trädgården. Det är här jag sitter nu. Det kan inte lyssnarna se, men det ser kanske lite kaosartat ut. Och här får jag då lov att vara lite mer fri. Jag kan också få lov att vara lite introvert. Jag behöver inte vara social, utan jag går in i min bubbla och kan skapa intuitivt och ibland också lite planerande vad jag har tänkt dit, lite känslor och så som jag vill gestalta. Så jag skulle vilja säga att med de här olika pusselbitarna eller miljöerna så känner jag att jag har skapat en hållbar plats för mig som är väldigt härlig och som jag är glad att jag har hittat.
Ja. För visst var det så att för en tid sedan, det var inte så att det var självklart för dig att måla, utan det är en rekommendation på grund av att du hamnade i en utmattning. Visst var det så?
Ja, det stämmer. Det var en rekommendation att skaffa en hobby. Och det kändes ju väldigt. Jag tänkte, ja, men jag har ju redan en hobby. Jag tränar väldigt mycket. Jag tar hand om trädgården och familjen och barnen. Men det är ju egentligen kanske inte den hobbyn som läkaren var ute efter att jag skulle skaffa, utan något ställe där jag kunde få lov att pausa och vara i en bubbla. Och också få vara lite mer själv är nog viktigt för mig, men det förstod jag inte där och då när hon rekommenderade detta, så att jag fick verkligen tänka efter. Jag kommer ihåg att läkaren sa till mig att det där med att träna, det är ingen hobby när din kropp redan är stressad. Det stressar upp din kropp ännu mer. Och då drog jag mig lite tillbaka till att tänka på vad jag tyckte om att göra när jag var liten. Det är konstigt att man kan glömma bort det så mycket i livets liksom ekorrhjul. Och jag minns att jag verkligen älskade att stänga in mig på rummet och sitta och måla i akvarell, skissa i böcker, måla kroki. Men vart hade allt det tagit vägen? Det vet jag inte. Jag lämnade det för 20 år sedan kanske, eller mer. Så att det var då jag kände att jag måste plocka upp något igen och det låg närmst till hands.
För när var det här ungefär i tiden? Är det som det
Mm,
började
det var
med?
ju, det kanske känns lite klassiskt också, men det var år 2020 när pandemin började som jag i mars månad tror jag flyttade hem och fick hemkontor. Det var ju inte ett krav, men det var ju en rekommendation att jobba hemma och jag kunde väl verkligen uppskatta fördelarna med det. Att man kände att det var praktiskt, att man kom upp på morgonen och kunde sätta sig och börja jobba. Kanske lite naivt samtidigt, för jag tror att det var lite det som fick mig på fall, att jag brukar säga att jag tappade min transittid mellan olika saker. Normalt sett ligger jag och pendlar på motorvägen och där brukar jag sjunga med i någon sång på radion. Jag lyssnar kanske på något reportage och på något vis så var det nog min lilla avkoppling mellan två saker, mellan familjelivet och barnens läxor och allting som ska skötas hemma. Och jobbet som jag då kunde lämna bakom mig när jag satt och sjöng med i någon sång. Jag har alltid älskat att sjunga. Jag sjunger hellre än bra. Och i en bil så är det ingen som hör dig. Och om du kör förbi någon och sjunger jättehögt så kan du liksom bara, ja men du vet, svänga lite med huvudet och känna dig lycklig. Så den där biten tappade jag nog tyvärr de månaderna där när jag liksom flyttade hem. Min man flyttade också hem och hade hemkontor och det blir väldigt, vad ska man säga, familjen var alltid runt en, det var alltid nära, man kom inte riktigt ut till andra människor och hela pandemin fungerade ju lite så tyvärr. Det var ju också delvis meningen att det skulle fungera så. Men för mig, vi var samtidigt inne i ett väldigt stort projekt på jobb, väldigt intensiv fas. Vi hade gjort nyligen en omorganisation och då skulle man landa i det plus i den nya situationen och så utan att ha den här pausen som jag nu har förstått att pendlingen var för mig. Även om man kanske hellre skulle åka bussen och köra bil, men nu kör jag bil till jobb och då hade jag den möjligheten. Så att jag tror att det var där någonstans som jag började tappa mig själv helt enkelt och allting bara blev en enda slätstruken. Det fanns liksom inget, är jag på jobb nu, är jag hemma nu, lagar jag mat nu, allting bara flöt samman. Det var som sagt också väldigt intensivt på jobb så det blev nog lite för mycket för mig helt enkelt, tror jag.
De där pauserna är ju otroligt viktiga och det är väl ofta de kanske som man stryker när det blir lite mycket att göra. Att som du säger, ekorrhjulet bara snurrar på. Då glömmer man bort att pausa. Man kanske till och med glömmer bort att ta de här ordentliga luncherna som man gör inne på kontoret. Du kanske tvättar istället för att du vet, sitter och bara pustar ut och diskar. Och man är ju liksom hela tiden på samma ställe, så det är ju lätt att man överanstränger sig för att det ska bli fint. Och sen blir det ju mer kaos ifall hela familjen är hemma. Jag har ju också större barn, så de hade ju också hemmaskola. Jag vet inte ifall dina hade det också, men då blir det ju också ett projekt. Dels att säga att de sköter sig och att det blir rörigt. De stöker ju ner. De ska ju också äta lunch och frukost och plocka dit och plocka bort. Och helt plötsligt blir det ju som den här semestertiden som kan vara det som är jobbigt med semestern. Det är ju just att det blir så mycket pussel och pyssel. Det känns som att man bara plockar fram mat, plockar bort mat, städar, svarar på frågor. Och då är det slipper man ju liksom när man är på kontoret. Så det blir ju stora kontraster ifall att man inte får det där mellanrummet. Så är det
Ja,
ju.
men verkligen, jag kan verkligen känna igen mig i det, och det kändes som man var liksom hotellet som skulle organisera upp allt under dagtid, och samtidigt var man själv kanske i möten när ens barn kom och frågade vad ska jag äta nu, har jag lunchpaus. Man bara va? Och så satt man liksom där mitt i kärnan av huset, och ja, men det är lätt att man liksom går på varandra. Det blir liksom negativt, och jag tror att jag är också en sån person som gärna, du vet, jag kan sätta upp på morgonen vad jag ska ha gjort under dagen och liksom tänker nu fixar jag det, nu fixar jag det. Precis som du säger, slänger jag in en tvätt här, jag har 5 minuter där. Jag hinner nog det när jag liksom samtidigt doserar tvättmedlet, så kan jag samtidigt multitasking deluxe. Och min hjärna är inte skapad för det, men jag tror att den är det, tror jag. Så att nej. Pauser är nog väldigt viktiga för mig, och när man då inte förstår det själv så tar man inte pauserna heller. Nu har jag ju fattat det efter den här perioden, men då var det ju liksom klurigt. Och när man hade en paus då kanske ens barn samtidigt skulle ha gympalektion, och den lektionen skulle de ha hemma med runkeeper och allting, så man gick ut där så såg man liksom okej, där kommer min son och han gympa här samtidigt som jag går. Alltså, det bara flöt ihop ju, till en enda stor. Och jag tror många människor såklart hade det så under den perioden. Och för mig då som gärna liksom drivs av många saker och sker samtidigt och tänker att oh, vad praktiskt detta är, jag kan göra så många grejer på en gång, så blir det alldeles för mycket, tyvärr.
Ja, för vi är ju inte skapade för att göra många saker samtidigt egentligen, utan det
Nej.
är ju en grej som vi har kommit på att verkar effektivt just där och då. Det kan ju vara det kanske någon dag i veckan och så, men har man det flytande, då blir det ju som du säger, det blir ett stressmoment, för då ska man få in så mycket mera i livet istället för att man gör som man gjorde tidigare, att man hade tydliga ramar för när man tvättar. Det gör man ju på sin lediga tid, inte på arbetstid och sådana saker. Men när kom du till ditt stopp liksom? När var det du kände att det här funkar inte längre? Hur upptäckte du det? Var det en ordentlig krasch eller var det bara att det kom smygande?
Det var faktiskt min första semestervecka. Det är väl ganska klassiskt också, tänker jag, att nu ska man då gå ner i varv. Jag tror till och med det var min första semesterdag. Och det var inte så att jag hade någon insikt om att jag hade sprungit på lite för fort. Min familj hade ju börjat indikera det, men man är inte jättebra på att lyssna på sin familj. Man är bra på att ge råd till alla andra, men inte när det liksom gäller en själv. Så jag skulle då fira min första semester där. Jag minns att jag och min dotter åkte till en närliggande stad och vi skulle äta glass och vi skulle gå på stan och vi skulle shoppa. Många intryck på en gång för min liksom kanske lite smått. Ja, min hjärna var inte riktigt med mig så att säga. Och där gick jag och jag tänkte att vad är det som händer? Det känns som att jag håller på att krascha på insidan, alltså att det var jobbigt till och med att gå på gågatan. Jag vet att vi satt oss för att äta en glass och då sa min dotter, men hur är det mamma, du ser lite blek ut. Och så tänkte jag, va, håller jag på att bli sjuk? Ja, men du vet, du är i otur att bli sjuk nu när jag äntligen har semester, tänkte jag. Och jag satt där och tittade på alla människor. Jag kände liksom på något vis att kroppen inte svarade mig. Det var en väldigt konstig känsla. Jag började också få ett ökat tryck över bröstet. började känna att jag nästan blev lite flåsig. Och ja, det var en väldigt märklig känsla, så att jag sa till min dotter, vi får nog åka hem. Jag känner att det är nog rätt så bra om vi åker hem. Och så gjorde vi det, och sen därefter så började det liksom, började brinna i benen. Du fick den här varma känslan, stickningar. Jag tänker att jag kommer ihåg att du sa att du varit med om lite liknande känslor eller liknande saker. Det stack överallt, det brann. Jag trodde att jag skulle få en propp i mitt ben, kommer jag ihåg att jag tänkte. Så jag liksom bara, ja, ser det ut som att mitt ben svullnar, tittade på det, men det såg helt normalt ut på utsidan. Jag kommer ihåg att jag fick kramper i magen, och att jag fick, men som att det kändes som att jag fick andnöd, hjärtklappning och tryck för bröstet. Och allt detta kom ganska så snabbt. Säg att jag började känna lite första dagen, sen andra dagen liksom bara rullade in över mig som någon form av liten tsunami. Liksom, det enda jag inte kände att jag hade ont i var huvudet. Och jag vet att jag tänkte att nej, men jag är nog inte stressad, för att är man stressad så har man ju svårt att sova. Det var liksom det jag hade tagit fasta på, att man kommer att ha svårt att sova, men jag sov som en klubbad säl. Och därför tänkte jag, nej, men jag är nu inte stressad. Det måste vara något annat. Det är något annat fel på mig liksom. Det är så sjukt att man kan vara så, jag vet inte, att man inte ser igenom sig själv, att man kan lura sig själv. Men till slut så ringde jag ändå till vårdcentralen och sa att jag hade fått väldigt många, på kort tid, väldigt många symptom som jag inte kände igen, och jag tyckte det var väldigt obehagligt. Och då sa de, nej, men du får nu komma in idag direkt. Det låter ju inte så bra det här. Nej, sa jag, det känns som att det är svårt att andas. Och då sa de, nej, men du är välkommen direkt ner till vårdcentralen. Så att då fick jag träffa en väldigt, väldigt trevlig läkare som verkligen tog mig på allvar och inte direkt sa att ja, men du har stressrelaterade symptom, utan hon sa, låt oss göra en utredning först här, kolla igenom dig, att du funkar som du ska, att du inte har någon allvarlig sjukdom. Hon verkligen liksom vallade in mig i att jag först skulle vara trygg, att jag inte hade någonting som liksom höll på att explodera inombords. Och sen när hon hade gjort allt det så satte hon sig ner och tittade på mig och så sa hon, jag tror att du är på väg åt fel håll. Och nu börjar din kropp, den visar för dig att det här är inte bra. Och jag bara, nej, men jag sover ju så gott på natten, sa jag. Det kan ju inte vara att jag är stressad. Hon bara, nej, men jag tror att du har ett väldigt starkt pannben. Och när du väl har bestämt dig för något så går du liksom över, ja, du struntar i din kropp, du bara gör det för att du har bestämt dig för att du ska göra det. Och det kunde jag väl kanske lite känna igen mig i. Och då sa hon att ditt huvud är för starkt för din kropp. Så din kropp berättar nu att någonting är fel, men ditt huvud tycker att allt är perfekt och vill köra vidare liksom. Så det var ganska skönt att få sitta ner där. Jag tror jag var där i över en timme och hon tog sig verkligen tid. Det kändes faktiskt mycket, mycket bra. Och man lyssnar ju mer på en tredje part än vad man lyssnar på sin familj. Så är det ju. När min man sa något så tänkte jag bara, du har fel. Det är inte alls rätt liksom. Kom inte med några råd, för jag är på helt rätt spår. Men det var så skönt när hon sa det i lugn och sakta mak. Och det var också då hon sa att jag tror, du är inte utbränd, sa hon, men du är på väg åt fel håll och du måste dra i handbromsen nu så att det inte blir värre. Och sen så sa hon att hon skulle sjukskriva mig. Och det var ju också, kändes ju också lite som en, ja, men lite så här som att man hade misslyckats, att inte klara av sitt liv. Jag tror alla som hamnar där känner lite så tyvärr, även om man ska inte känna så. Och sen så sa hon att har du ingenting som du liksom tycker om att göra? Vad gör du om dagarna? Och jag bara, ja, men jag jobbar, jag tvättar, jag äter, jag lagar mat, jag tränar. Och hon bara, ja, men du hör ju själv liksom, var är din mindfulness? Var får du in liksom lite ledig tid? Och sen kommer jag också ihåg att hon sa att man kan du inte liksom bara ta ett glas rödvin på fredag kväll och sätta dig ner och njuta i soffan och liksom ta en paus. Och det var väl det jag liksom tog fasta på. Det var så, jag tänkte okej, okay, jag måste dricka ett glas rödvin nu också så jag verkligen tar en paus i min stressade kropp. Så efter att jag kom ut därifrån så vet jag att jag pratade med min familj för de var väldigt oroliga. Jag fick tag på min dotter och jag sa att ja, hon sa att jag behövde rödvin. Jag tror vi måste köpa hem lite alkohol. Och då så hade min man och min dotter kört till Systembolaget och där hade min dotter sagt liksom högt inför alla. Pappa, vi måste köpa medicin till mamma nu. Det är jätteviktigt. Och sen, hon var ju inte så gammal då, men sen kom hon hem med en kast med liksom flaskor och bara här mamma, nu tror jag snart att du blir bra igen. Och jag bara, ja, det är bara en parameter. Det är inte så att jag ska bli alkoholist, men jag förstår ju vad läkaren menade att man behöver liksom sitta ner en stund och relaxa lite. Ja, hon tyckte att jag gjorde inte så mycket av det innan. Så att jag fick börja där och då och försöka tänka om och försöka komma på vad jag skulle kunna göra för att må bättre. Så,
Men här är det ju så viktigt som du säger att man hittar rätt läkare och att den verkligen tar sig tid att verkligen sitta ner och också ta bort alla andra, ja, men, saker som du kanske tror att det är eller att man vill tro att det är. För det är lite som du säger, det är samma sak för mig. För när jag kände ju massa symptom egentligen under väldigt lång tid. Sen så bromsade jag dem lite med att jag omstrukturerade, men sen körde jag på igen väldigt fort. Men jag kände ju också som domningar som du säger, och jag hade ju till och med att ibland så kände jag inte halva ansiktet och sånt. Men jag tyckte inte det var så farligt, men de runt omkring mig tyckte ju det där låter inte så bra. Min man sa också det, men du får ju lugna dig nu, du får inte ta på dig flera projekt. Men jag tyckte det var så roligt och jag tyckte att, men jag är inte utmattad, jag kan inte bli det, jag tycker allting är så roligt och jag tränar så mycket och jag äter så bra. Men det blir ju liksom lite för mycket. Sen är det oftast andra kanske parametrar som kommer in i livet också. För mig var det ju, min mamma blev sjuk också. Mina barn hade det lite stökigt i skolan med att få hjälp. Så mycket vi var där flera gånger för de har ja, men, en har dyslexi och de har ADHD. Så det blir ju mycket spring på skolan innan man liksom har fått det på banan. Vilket tar också väldigt mycket energi. Så att det är så här många. Det byggs ju som klossar, som ett torn, och till slut så bara välter ju det. Och jag var inte trött. Så att för mig, det här med du sa sömnen, att du tänkte, men jag kan ju sova så bra. Men jag var inte trött istället, så jag tyckte ju så här, jaha, men då är inte jag trött, så då behöver inte jag sova. Så då satt jag kanske och jobbade lite till, speciellt när man har varit på möten med skolan och sånt, och man har tappat tid istället för att man liksom omprioriterar. Så att jag var ju inte så effektiv som jag trodde att jag var. För att det var ju, ja, man blir ju inte det när man jobbar för mycket, för utspritt och så. Så att det blir ju att jag skulle inte heller, jag jobbade ju som personalansvarig då och jag skulle ju aldrig säga att det var normalt till en av mina, alltså, anställda. Men för mig själv så tyckte jag att det var jättenormalt. Jag skulle inte säga att det var normalt för mina barn kom med samma problematik eller min man. Men det är ju som att man får en ögonbindel på sig. Man inte ser. Du ser inte tecknen förrän efteråt. Nu kan jag ju se dem supertydligt. Och nu ser jag dem, om det kommer smygande tillbaka, om jag kör på för fort igen, då ser jag det jättetydligt. Och då bromsar jag ju tvärnitar, alltså, för då vill jag inte gå in dit. För det tar ju ett tag att komma tillbaka. Jag vet inte ifall att du känner igen det också.
Jag känner verkligen igen det. Jag håller helt med dig och jag gjorde lite samma som dig. Jag pausade där en period och började känna att symptomen successivt minskade. Tills att de till sist helt försvann. Jag tror det här stickningar och det var det som satt i längst. Men sen när det försvann så skulle jag börja slussa in mig själv igen i arbetet och jag har en väldigt bra och förstående arbetsgivare. De gjorde väldigt många bra saker, tog bort mina projekt, sa att vi börjar med detta och vi lägger på när du känner dig redo. Men det blev ju också att jag kände att, nej men hallå, ta inte bort allting från mig. Att man blev liksom, man kände sig lite ledsen och tänkte, jaha, är det detta här nu bara jag ska komma tillbaks till? Men det var ju väldigt bra gjort av dem och jag kände ju precis som du säger att Efter några veckor in där, när jag hade börjat jobba igen, så började jag känna mig lite så här konstig igen. Och då tänkte jag också, nu ligger man nog nära till att, alltså har det någon gång brutit ut, om man har varit i det läget, så är det mycket lättare att hamna där igen. Eller kroppen signalerar tidigare. Och precis som du säger så förstår man också signalerna, och man vill inte dit. Så jag försökte väl hitta sätt att hantera det. Men jag tyckte det var svårt. Och då så fick jag via mitt företag fick jag KBT-terapi. Som jag valde att gå på ett antal gånger. Och det var väldigt, väldigt bra för mig. För att få lite redskap om att liksom inte bara tuta på och att lägga in de här pauserna. De pratade mycket om att inte bara ha möte på möte, alltså möten rygg till rygg nästan, eller vad man ska säga, att det bara är möte, 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 liksom när går du på toaletten? Ja, men det hinner jag med där på någon minut, liksom. Så det var så himla skönt. Jag tror jag gick i den här terapin, ganska mycket, och jag älskar att gå dit, jag älskar att få redskap och älskar att reflektera lite om hur jag skulle kunna göra det annorlunda. Och det hjälpte mig väldigt mycket tillsammans med att min arbetsgivare förstod att även om jag sa, jag tror jag kan ta detta också, så kan jag nog ta detta också, så höll de igen. Nej, vi tror att du ska börja med detta och liksom komma in i det först. Sen kan vi se om du kan ta det här också. Så det är jag väldigt tacksam för såklart. Och parallellt med detta så började jag ju måla. När jag var sjukskriven så stack jag och köpte färg. Och tänkte att ja, men nu jäklar, jag kan säkert det här. Jag kommer ihåg att jag plastade in hela bordet i vårt uterum så att jag kunde få kladda och stänka och hälla. Det var ju varmt och det var sommar så man kunde vara ute. Och det var så himla roligt. Jag tänkte, varför har jag inte gjort detta på så många år? Jag fick också verkligen en sån känsla av att barnen pratar med mig. Men om det inte var något allvarligt så hörde jag inte vad de sa. Alltså jag var i en sån bubbla att såklart hade de skrikit jag har brutit foten så hade jag reagerat. Men alla de här grejerna, har du sett min hårborste eller var är min träningsväska? Jag hörde inte det. Och de till slut slutade de nästan att fråga mig för att mamma är i den bubblan nu, det går typ inte att prata med henne. Och det var så skönt, det bara studsade. Och det var verkligen som att jag hade det här bubblan över huvudet. Och jag tänker att från ett barns perspektiv så lär de sig ju också, jag menar hitta din egen träningsväska, det är inte mitt jobb så att säga, när de börjar bli äldre, såklart. Så att det hjälpte också till väldigt mycket, att jag målade väldigt, väldigt mycket och bara skapade någonting, vad som helst. Så det var väldigt bra för mig.
Men hur fick du in den tiden då? Gick du tillbaka när du började jobba? Jag tänker, för när man börjar jobba igen, då blir man ju också lite tröttare. Började du jobba, du fick ju färre uppgifter sa du, men började du också jobba lite mindre procent då, från början, eller gick du tillbaka på heltid?
Ja, framförallt var det lite en deal med företaget skulle jag säga, att man fick, jag jobbade, men jag jobbade i den takten som funkade för mig. Vi satte inte ut något speciellt procenttal, utan det blev lite från vecka till vecka och hur man kunde kombinera det med vilka möten man hade och så vidare. Jag tyckte det var ganska skönt att vissa dagar hade jag mycket energi och då kände jag att ja, men då funkar detta bra att göra så här. Och andra dagar kanske jag behövde gå och lägga mig en liten stund mitt på dagen och bara vila, och då hade jag möjlighet att göra det. Så det var en ganska fin mjukstart som funkade bra för mig, skulle jag säga. När det gäller måleriet så försökte jag nog göra det lite efter jobb och på helger. Eller om jag någon gång behövde ta en halvdag så kunde jag måla ena halvan och liksom stärka upp mig så. Det blev ju lite att måleriet blev min, vad ska man säga, livlina. Alltså jag började ju se det lite som en livlina också. Sen blev jag nästan rädd om jag inte skulle ha tid för den. Om jag då skulle falla tillbaks igen. Men det var ju lite sådana här ångesttankar man hade i huvudet. Nu när det har gått en tid så känner jag ju att ja, men jag har min livlina, men jag kan ta till den. när jag själv vill. Jag måste inte sätta upp att nu måste du måla och nu måste du liksom, utan när man känner för det är då man ska göra det. Och då blir det också bäst om man tänker om man vill ha ett resultat som man trivs med. Då blir det ju bäst om man är helt avslappnad när man börjar. Så jag hade inte något specifikt procent, ingen specifik procentsats, men jag skulle vilja säga att jag hade väldigt förstående chef och förstående arbetsgivare, generellt företag som inte på något vis ville att jag skulle trilla tillbaks. Och det är jag jätteglad för. Och det funkade väldigt bra och det tog ju lite tid där med KBT-terapi. Alltså, det var ju ändå några månader som man kände att ja, jag skulle mycket väl kunna falla tillbaks. Liksom. Att man hela tiden fick försöka jobba med sig själv. Men det är också nyttigt och det är en lärdom. Även om man tänker, måste man få det nu? Kunde man inte fått det när man var 25? Så hade man haft det med sig lite tidigare. Men så är det inte riktigt i livet.
Jag gick ju också till en coach och jag gick nog hos henne kanske i 6 månader tror jag totalt. För det tar ju också en tid att förändra sig, alltså förändringsprocessen tar ju en tid. Och i början tror jag gick varannan vecka och sen så slussades det ut liksom så att man fick mer och mer tid för sig själv att kunna implementera de här olika typerna av verktygen och så för att man ska kunna omsätta det i arbetet. För mig i alla fall från början, eftersom att jag var min egen chef också och jag hade ingen som var högre upp eftersom jag var delägare i bolaget, så var det ju svårt för mig att veta vad jag skulle ta bort. Till slut fick jag ju tvinga mig att ta bort och sitta med styrelsen och säga så, okej, men vad är det jag ska slussa bort? Och vad jag ska behålla. Men det här tycker jag är så himla bra, just för din chef verkar ha haft så, alltså otroligt bra insikter i hur man ska bearbeta det här för sin personal. Att han verkade ju verkligen så här vilja ditt bästa och känna så här, men så här gör vi, så här slussar vi in. Så han hade ju mycket kunskap. Men även, jag tänker även så här, vad skulle du vilja skicka med till andra, kanske som är med om samma sak och har en chef som inte riktigt har den här insikten? För det finns ju faktiskt att man kan ju faktiskt gå och be chefen att kan vi inte försöka göra så här? För de allra flesta arbetsplatser vill ju att man ska kunna komma tillbaka. För att det är ju så otroligt, dels svårt men sen jättedyrt att ta ny personal. Och för det mesta så är man ju en väldigt omtyckt person som har kört på väldigt hårt. Och det vet ju företaget också att det har varit, att de har varit liksom drivna mycket och så. Men har du några så här speciella tips som dels man kan ta tillbaka till chefen när man väl är dags att man ska komma tillbaka, eller ifall att det är någon som är chef nu och har personer i sin arbetsgrupp som de ska hjälpa tillbaka? Har du några så här konkreta, men det här tycker jag, det här var verkligen så här, wow, det här hjälpte mig otroligt mycket.
Jag jobbar ju själv också som chef idag, så jag får ge tipset till mig själv med, känner jag.
Ja.
Jag satt här och funderade lite, men jag tror när man är prestationsdriven, som jag tror många är som går åt detta hållet så att säga, så är det ju väldigt svårt när man kommer tillbaka. Den tuffa biten tyckte jag var just det att det jag hade fanns inte riktigt, det plockades lite bort. Och hade inte min chef gjort det med flit, så hade jag ju tagit hela kakan på en gång och tänkt att jag börjar där jag slutar, men jag ska bara vara lite lugnare i mig själv. Jag ska ha transittiden och så vidare. Så det tycker jag egentligen är en väldigt viktig parameter, att om man har en chef som inte förstår. Alltså om man på något vis kan prata med den personen och säga att jag behöver din hjälp att plocka bort vissa grejer, att jag får fokusera. För också om du får fokusera på en sak så är det lättare att du, för även att liksom jobba, då kan du också komma in i en skaparbubbla, en kreativitet. För du gör någonting du tycker liksom är intressant och spännande. Det är ganska viktigt att få vara i den bubblan. Då har du en grej som du kan få fokusera på, så tror jag också att du känner dig nöjdare med dig själv. För då kan du göra ett bra jobb där och du får liksom en liten klapp på axeln av dig själv att ja, men nu kom jag någonstans idag. Jag satt koncentrerat med detta. Men om alla bitar är kvar, då blir du ju också väldigt splittrad. Och till slut kan man också få en känsla av att jag duger inte till någonting. Jag fixar ingen av alla de här trådarna som jag ska dra i nu samtidigt. Så har man en chef som inte förstår så tycker jag att man ska försöka förklara att jag behöver ta just det som är viktigast. Säg om du är en projektledare och du kanske har 5-6 projekt. Vilket är liksom det viktigaste som jag kan få fokusera på och jobba med? Och jag lovar, man kommer göra ett bättre jobb också ju. Man kommer ju bli mer effektiv på det. Och det är väl också en sån sak som jag tänker i min egen grupp. Jag är nog ganska bra på att läsa. Jag är ganska duktig på att läsa sinnesstämningar och kanske lite högkänslig personlighet och sådär. Så skulle det vara så i min egen grupp att det är någonting. Jag tänker också, det behöver inte alltid bara vara på jobbet, precis som du själv sa. Det kan vara saker som händer inom din familj, som med din mamma till exempel. Det påverkar ju en även på jobbet. Och det kan ju också göra att man lite går sönder. Man behöver inte vara överbelastad på jobb, men det är liksom det som får bägaren att rinna över, att man har tufft hemma och sen ska man dit och prestera. Så det försöker jag som chef att vara lite lyhörd för. Lyssna, hur har man haft det i helgen? Bygga någon form av tillit så att man vågar berätta också de här lite mjuka sakerna som händer runt om i ens liv, så att man kan, okej, nu vet jag, där är någonting svårt just nu, då belastar jag inte den personen så mycket. Då kanske det är bra att göra ett lite mer rutinjobb ett tag och sitta och bocka av. Det är nog så jag försöker tänka. Så det är bra att jag har så många råd till. Men det är väl också någon insikt jag har fått, och när jag ser att folk springer på för fort så tänker jag att du vill inte vara där, att du börjar känna, ja, men som i ditt fall, en förlamning i ansiktet. Jag tänker bara, herregud, reagerar du inte på det liksom, när halva ansiktet, alltså det är så sjukt. Det är så sjukt att vi kan vara så programmerade att vi bara ska liksom, vi ska fortsätta. Och om du går på ett föräldramöte och någon frågar vem ska vara klassmamma, så när man är i det skedet så räcker man liksom upp handen. Men jag tar det också. Det är ju helt galet. Men annars är det nog mina tips att som chef kanske försöka, man har så pass mycket tillit uppbyggt att man kan känna av vad som händer i sina medarbetares liv lite. För det påverkar jobbet också. Och om man inte har en förstående chef, att försöka skala ner. Inte en hel fruktsallad. Ät lite apelsin ett tag, så blir det bättre. Det är väl så jag tänker. Jag vet inte.
Men det där som du sa också, så här att om jag ska, nu sitter jag i råd, jag som har varit där, det är ju också det här lite, ja men skämsgrejen, att man faktiskt kanske har hamnat där, och vem är jag då att berätta för andra? Men det är väl just så, har man varit där, då är det väl just det man bör berätta, bör förmedla, att man kan göra så här, för att man behöver ju inte kanske prata om hur man ska göra just när man är mitt i själva såret, men nu har man kommit över det, för man tänker nu har jag ju fått ärret, nu är det där. Och nu har man ju liksom kommit över den pucken. Sen kan man såklart hamna där igen. Men det är ju samma sak som om man skulle få diabetes till exempel. Just när man precis får det, då kanske man inte ska berätta för alla hur man ska göra. För då har du precis fått det. Då är du ju i den processen. Men sen när man har haft det några år, då är det en supervärdefull källa att gå till egentligen för att få reda på. Men hur gör man? Hur ska man tänka? Hur tänker du? Och hur tänker du? För alla är ju så olika personer. Och jag vet ju att när jag var mitt i det, blödande såret, eller om man ska nu säga mitt i min utmattning, då var ju det jag sökte. Alltså jag ville ju höra från andra som hade gått igenom samma sak, men hade liksom lyckats komma över pucken och var på andra sidan och kunde vara tillbaka igen i arbetslivet och liksom ha format sin egen livsdesign, att man har, ja, gjort förändringar, för det är det som behövs, för det går ju inte att gå tillbaka och vara, alltså köra på samma sätt igen. Det har jag inte hört att någon har klarat. Man kan ha samma arbetsuppgifter och allt sånt där, men då har man förändrat någonting, som du säger, i livet i stort. För annars är det ju, ja, då är man ju nästan där igen hela tiden, skulle jag tro.
Jo, men absolut. Det hade ju absolut varit bra. Och det tror jag gjorde också. Kanske inte precis när jag var mitt i det, för då vet jag att jag var så fokuserad på att det kändes så konstigt. Jag kommer ihåg att cykla och skulle plocka hallon. Och så fick jag så här som att det var jobbigt att cykla för att jag hade svårt att andas. Men så tänkte jag, det här är bara som jag inbillar mig, jag kan andas, jag vet att jag kan andas, men jag får det här trycket. Och när man är mitt i den där, liksom, alla symptomen och så, då var det ju svårt att ta till sig någonting alls, tror jag att jag tyckte. Men sen när man börjar komma tillbaka så podcast som denna, som du har till exempel, just då kände jag inte till dig, men jag kände till dig när du var intresserad av tavlan och då började jag lyssna lite på de här. Sånt här tycker jag ju är otroligt berikande och ger en så mycket både hopp och tips och att man kan liksom lyckas. Man behöver inte alltid heller göra de där superstora förändringarna som kanske tar alldeles för mycket energi. Man har inte så mycket energi precis då. Så man kan göra de här små förändringarna som att köpa en tub akrylfärg. Liksom ja, men jag tyckte det kändes så, det var så bra för mig. Sen blev det ju lite också så att att jag visade min konst kanske för min familj och ja, för nära och kära. Och då började de liksom successivt, ja men det här är ju bra, ska du inte visa det mer? Och då var jag också lite orolig att det som hade varit min mindfulness skulle ju inte åter igen falla in inom någonting som var prestationsstyrt. Så ganska länge var jag så här, nej men jag visade bara för mina nära och kära och mina kompisar som jag har haft sedan länge. Och det är kul att höra att de tycker att det är vackert och fint. Och sen började jag få frågor om, säljer du den till mig? Jag bara, va? Ja men vadå säljer, du kan få den liksom. Jag har ingen värdering i detta, jag bara gjorde det igår kväll. Och då vet jag att min man sa, du kan inte, ska du bara ge ut allting så här? Det är fina saker, du kanske kan göra någonting med det. Ja, det var ju viktigt där då att jag inte fick för mycket prestation i det. För att det är ju lätt att jag glider in där. Det har alltid varit så, liksom, när jag gör något så tänker jag, oh, jag kan göra det ännu bättre. Ja. Man är lite så som person. Det var faktiskt det var barnen som fick mig till att skapa ett Instagramkonto. För de sa så, mamma om du inte liksom vill visa det någon annanstans så kan du ha ett Instagramkonto. För det har jättemånga människor. Och där kan du bara liksom posta lite och se vad som händer. Jag tror till och med att det var min son som skapade kontot åt mig. För jag bara, men jag vet inte hur man gör. Det är något jag ska tänka på och så vidare och så vidare. Och han bara, ja men kom igen nu skapar vi detta och lägger ut. Alltså det krävdes ju också lite mod, för då blev det ju som att den bubblan jag hade, det som var min lilla mindfulness-ställe, då blev det plötsligt blottat till andra människor. Och det kändes lite läskigt. Men samtidigt var det nog skönt att göra det på ett så pass opersonligt sätt som Instagram ändå är. Alltså det kommer ju bild efter bild efter bild. Så min bild visas bara i någon sekund någonstans. Så ja, jag var väl ändå glad att de pushade mig till det. Men jag var ju också lite orolig precis när vi gjorde det. Ja, men du vet. Om någon skulle säga, men vad är det här du visar? Och hade min hobby liksom fått sig en liten törn. Men det gick bra.
Du har ju fantastiska tavlor. Du har ju en tavla i bakgrunden också som inte jag har sett än. Den kanske du håller på att måla, eller?
Ja, den håller jag på att måla, så att där ser
Ja.
jag lite att jag håller på att jobba med en bok som inte är ett föremål som jag tycker så mycket om att gestalta, men hon ska ha en
Ja.
bok. Jag tänkte lite
Ja,
högt
den är
färg.
jättefin.
Ja, men tack så mycket.
Du har ju fantastiska tavlor, så att jag tänker ju, vi pratade om det lite inför det här avsnittet också, innan intervjun, att ja, du var lite rädd med det här med prestation, att det skulle ta över. Och det kan jag ju tänka mig, och ju flera som kommer se konsten så kommer ju säkert fler och fler gilla den. För jag tycker den är otroligt fin, och tavlan som jag har fått också väldigt mycket så här, positiva reaktioner av de som har kommit hem och tittat. Eller komma
Vad
hem till
kul att
mig så ser
höra.
de ju tavlan automatiskt. Och den är jättefin och väldigt harmoniska bilder. Och vad jag har sett ofta så är det kvinnor du målar. Är det det du har alltid målat? Eller är det bara någonting som kommer till dig när du målar? För du tar ju inte beställningar, för det kan, eller hur? Utan,
Det
för då
stämmer.
blir det väldigt kanske prestation om man ska rita någonting som någon annan vill ha. Utan
Ja, det undviker jag helst. Eller det har jag helt undvikit skulle jag vilja säga. Och det är ganska skönt att känna att jag har bestämt mig för det från början. Och jag har fått en hel del frågor. Och då istället för liksom ångest så säger jag bara nej, tack. Alltså tack så mycket, jag känner mig hedrad att du skulle vilja ha en tavla av mig. Men det kommer då att bli för mycket prestation och jag kommer inte tycka det är roligt. Och det kommer kännas läskigt om det är det du har tänkt dig, att jag kan gestalta det och så vidare. Så att det känns rätt så skönt att jag har ett automatsvar så att jag aldrig behöver gå och ha ångest över detta liksom. Men annars så, jag vet inte egentligen, jag tror att det jag tycker om att gestalta och sen att du har snöat in på kvinnor och barn och barn och föräldrar skulle jag nog säga att jag också kan tycka är lite spännande. Det är nog att jag gillar ganska mycket så här sinnesstämningar. Jag vill gärna skapa någonting, eller det bara hamnar där. Jag vet egentligen inte riktigt varför. Som den tavlan som du köpte, då vet jag att jag hade haft en period av mycket oro. Då tänkte jag liksom att jag ville skapa någonting där man kunde andas ut. Att nu tar man liksom ny kraft. Och det kändes så himla mycket i hela min kropp att jag behövde få ur mig att jag hade haft oro, men allting hade gått bra. Allt hade löst sig. Och jag kunde liksom äntligen bara, åh, nu andas vi ut, nu tar vi liksom nya tag och världen ligger öppen. Så då blev det så naturligt och det var väl, det är inte jag liksom målad på bilden, men det var jag hur jag kände just då. Och just den tavlan vet jag att det är väldigt många som har kommenterat och känner igen sig i, fast på olika sätt. Så för mig var det lite så här power. Men vissa då hittar andra saker i målningen och det är så fascinerande att lyssna på vad man ser. Men det är nog ganska viktigt att det är någonting som finns inuti mig eller något jag väldigt mycket funderar på. Jag brukar också fundera på, jag är nog väldigt så här, alltså de små ögonblicken i livet, det som du själv kan påverka. För att det är så mycket just nu på medier och sätter du på tvn så är det så omvälvande saker som händer i världen just nu. Och det är inte det att jag inte tänker på dem eller inte bryr mig, det gör jag. Men i mitt måleri måste jag liksom få gestalta det där, det lilla, det jag själv kan påverka, det jag själv känner. Liksom de små ögonblicken. Och det måste få vara lite positivt, för annars blir jag så ledsen själv. Så skulle jag måla någonting som kändes sorgsamt så skulle det liksom påverka hela mig och jag skulle gå in och bli deppig. Så jag behöver ha det där lite åt det positiva hållet. Så det är nog mest där jag hamnar.
Det är också så att som jag som kund då, som har köpt en tavla, när man tittar på tavlan, då blir man ju också väldigt glad. Och som den tavlan som jag sitter och ser, jag ska bara förklara för lyssnarna, men du sitter ju och har kameran, vi ser varandra när vi pratar. Och då ser jag ju dig, sitter vid en stol och sen så bakom dig så har du ju ett måleristaffli och så är det ju en jättevacker tavla där det sitter en kvinna och dricker kaffe tror jag, det kan vara te också såklart. Och så läser hon en bok med andra handen och så sitter hon lite så här relaxed. Och för mig är den så harmonisk, alltså den är så skön. Och det är det man vill ha just med konst och sånt i sitt hem, någonting som speglar kanske där man vill vara eller det man vill ha eller vissa behöver ju wow-kraft och vissa behöver ju kanske lite lugn och kanske i olika typer av rum. Så att det är ju så, som du säger, det är så häftigt vad man får. Men den tavlan, man dras ju till den. Har ju lite så här mina färger också, så här grönt och lite orange, så här
Den är
brandgul. Så jag tycker den
lite höstfärg är den nog, tror jag också. Jag tänkte lite på hösten även om det känns som vi fortfarande har sommar. Och det är jag jättetacksam för i värdemässigt. Men den går ju lite åt det här lite mustiga, tänkte jag också. Jag tror också att jag när jag målade den tänkte jag att nej, men nu vill jag leka lite med ljuset. Och så vill jag liksom ha den här pausen som man kan få under hösten, att man måste inte hela tiden vara ute för det är fint väder, man kan liksom, ja men du vet, få krypa in med en bok. Sen är hon ju, jag kör ju ofta ganska abstrakta bakgrunder. Jag tycker det är ganska kul, så kan man själv få bestämma om personen sitter i en skog eller, ja, jag vet inte, eller står vid något berg eller vad man nu ser i målningen, att man själv kan få ha den fantasin. Att man liksom inte vet exakt, och då kan man också själv tänka, det skulle kunna vara jag där, det skulle kunna vara jag där i den miljön. Så att, nej, men jag gillar just det här med att se om man kan fånga någon sinnesstämning. Jag tycker det är ganska kul att se liksom glädje, lite nu andas jag ut, eller nu tar jag en paus, eller nu gör jag ett hopp för jag är så glad, eller någonting sånt tycker jag är roligt. Så att, ja, det är väl
Men
det.
hur har du sa att du målade när du var liten. Jag bara vill gå tillbaka till det här. Hur kommer det sig? Har du gått någon kurs också för att lära dig måla? Eller har du bara haft det här i dig sedan du var liten?
Ja, när jag var liten så målade jag väldigt mycket. Jag kommer ihåg att jag fick en bok av mamma, sån här du vet att du ska sitta och fylla i små typ prinsessor i olika färger, du vet vad du fyller i. Ja, och just av någon anledning så minns jag den här boken, för att jag fick den en dag, och jag tror 3 dagar senare så hade jag fyllt i alla prinsessor. Alltså jag hade suttit helt maniskt och bara fyllt i, och tyckte liksom att det var så fantastiskt, och de blev så vackra, och jag visade mamma liksom, nu är jag klar. Och det är väl nästan inget barn som blir helt klar i en sån bok med liksom fördefinierade figurer. Oftast mina barn liksom gjorde lite här och lite där, men de blev aldrig klara. Men jag satt liksom maniskt och gick igenom det, och då tror jag att de köpte liksom lite pennor och penslar till mig. Och sen så en period satt jag bara och målade i vattenfärg. Jag gillar att måla av tidningar, figurer och gamla foton och sådär, och försöka liksom fånga det. Och jag var nog inte så gammal då, men jag vet att jag fyllde hela rummet med mina liksom små skisser, så jag tyckte det var så vackert att väggen var full med skisser, liksom mina skisser då. Och jag vet också att jag skissade lite i kol, men jag gick ingen utbildning när jag var liten, och jag tror inte heller riktigt på den tiden att det fanns det här som idag finns det ju, kulturskola med färg och fantasi och konst för barn. Det är ingenting jag minns att man hade där jag växte upp. Men sen så började jag väl måla lite i akryl när jag kom upp i tonåren. Jag vet, ibland när jag åkte hem från gymnasiet så på bussen så kunde jag känna så här, åh, jag vill bara måla, åh, låt mig komma hem. Så liksom bara sprang jag in och målade, så tyckte jag det var så jävla gött, och sen så kunde jag göra läxorna sen. Så sen när jag utbildade mig, när jag var klar på gymnasiet, så valde jag en utbildning som hette produktutveckling och design. Och där var ju 30% gestaltande. Det var lite akvarellmåleri, det var allt. Men det var ju också den här teknikbiten och projektledarbiten. Så jag tänkte att här kanske jag får lite av varje. Och det fick jag väl också. Men det jag insåg då var att jag var inte ett dugg intresserad av att rita en mikrovågsugn. Den sa mig ingenting. Eller en brödrost, eller en mobiltelefon, eller en bil. Och det var ju mycket det handlade om där. Det var ju produktgestaltning. Och det var lite tråkigt, för att då fick jag nästan en känsla av att nej, men jag ska inte måla. Det här är ingenting för mig. Jag fattar inte att jag inte förstod att när det inte fanns känslor med i bilden så blev det dåligt, utan jag bara kände att nej, men oj vad tråkigt detta var. Och visst, jag satt där och skissade och lärde mig hur man skulle göra blänkiga ytor och hur man skulle få highlights. Ja, men du vet. Ja, men om man skulle rita någon lampa kommer jag ihåg. Jag tyckte bara lampan var helt död för mig. Alltså den sa ingenting. Man kunde inte freestyla heller, för att en lampa är liksom mer som en lampa. Så jag tror du trubbade bort mig lite där. Och i 20-årsåldern så liksom la jag ner hela det här med att måla. Ja, och sen började jag väl jobba och så. Så att, och barnen kom så småningom. Så att tyvärr tror jag att jag tappade bort mig. Men sen jag hittade måleriet igen så har jag gått lite kurser i intuitivt måleri. Och jag har gått någon krokikurs. Det var ju pandemi de åren, så att det gick inte att åka till ett ställe och vara i en ateljé, utan då tog jag del av onlinekurser som hölls någonstans i Sverige då. Det ringde många in och man satt och diskuterade sin konst och så vidare. Och målade tillsammans fast via Zoom, så det var inte riktigt samma sak. Men det var ändå ett sätt att komma vidare och jag tror jag gick ett halvår med olika inriktningar där i intuitivt måleri. Så att det var faktiskt bra under de förutsättningarna skulle jag säga.
Ja, men superspännande och intressant också det här med att om man väljer fel bana, lite som där att ja, men när du fick måla mikrovågsugnar och brödrostar och sånt, att du bara, nej, det här är ingenting för mig, och så lägger man det på hyllan och så tappar man bort det, och sen nu händer någonting mitt i livet, en omvälvande, ja, händelse för dig, och då tog du tillbaka det av rekommendation och så blev det så här. Det är ju jättekul att man hittar tillbaka till den glöden. Alltså, även fast man kanske inte vill vara med om den resan, så tänker jag att det är ändå så här, det blev ju någonting bra utav det i slutändan.
Jo, men det tycker jag verkligen. Alltså jag är väldigt glad för det och det är liksom först nu också som jag förstår varför jag inte trivdes med den biten av utbildningen som jag gick. Alltså jag fick ingen aha-upplevelse där och det tycker jag är helt otroligt att jag inte kunde få det. Det är först nu jag förstår när jag kan få göra uttryck eller jag fångar små ögonblick eller tänka att man som förälder ska man stötta sitt barn. Sådana tankar har jag mycket, liksom hur man får barnen och liksom vattna sina barn så att de blommar ut och blir de blommorna de kan bli. Och då, eller den bästa versionen. Och mycket sånt gillar jag liksom att få in i mitt måleri, om man stöttar dem så här eller gör så här eller lite symboliskt. När jag liksom är där, då blir det ju också ganska bra. Men det handlar ju mycket om känslor och funderingar och inte om de här liksom radierna på en produkt eller användarinterfacet ska vara intuitivt för användaren. Det var jag liksom inte ett dugg intresserad av. Så att,
Nej.
men det är lustigt faktiskt. Det är lite lustigt.
Ja, det är det verkligen. Men nu har vi pratat väldigt mycket om din konst och sånt, för så självklart så kommer vi länka det också, så att det går att hitta i avsnittsbeskrivningen, kommer hitta länkar för att komma till ditt, ja, men Instagramkonto, så att man kan få se på dina målningar och sådana saker. Så gå gärna in där och kika. Men nu har vi pratat på ganska länge, så tiden går ju fort. Är det någonting som du känner så här, men det här skulle jag gärna vilja berätta, eller det här har du missat att fråga som jag känner att jag vill skicka med lyssnarna? Är det någonting du tänker att du vill fylla på?
Men jag tycker att vi har gått igenom ganska mycket. Jag vet inte riktigt vad jag vill fylla på än, men kanske om man är i en sån här, om det är så svårt också, för skulle man vara i en period av att det är mycket stress eller man är på väg åt fel håll, då blir man kanske inte så, då är man inte så lyhörd för hur man ska tänka. Men om man är på väg ut ur det, alltså hur viktigt det är med någonting där man får vara i sin egen värld eller bubbla. Det kan vara vad som helst. Alltså att måla är bara en sak. Det kan vara sjunga, vara i trädgården, baka. Jag vet inte. Men att man får inte glömma bort hur viktigt det är. Och gärna också kanske titta på vad man gjorde när man var liten. För där hittar man nog många bitar om vad man verkligen brann för. Som sen lätt försvinner. Och det kan liksom bli väldigt bra. Till slut tänker jag då. Då får man ett pussel som blir helt med alla bitar. Så det är väl kanske det. Men jag tänker vi har också pratat ganska mycket om det. Så har nog tömt ut det mesta av mig känner jag. Det var väldigt
Vad
trevligt.
härligt. Men vart, om vi bara ska berätta lite för lyssnarna, vad heter ditt Instagramkonto där de kan hitta dig ifall att de sitter och lyssnar i bilen till exempel, så att de vill bara kunna ha en.
Mitt Instagram-konto heter art.by.marlene med ett W på slutet. Och sen så har jag också en hemsida på konst.se. Och där tror jag det är konst.se /marlene.vemmet. Så mitt efternamn är inte så vanligt så därför kan jag använda det i när jag la upp den här hemsidan. Men jag finns på konst.se och jag finns på på Instagram. Så det var jätteroligt att man går in där och tittar, såklart.
Ja, precis. Och om du skulle skicka med ett tips till lyssnarna för att skapa sin egen livsdesign, vad skulle det vara då?
Åh, vad svårt. Ett tips.
Du får göra fler också om du
Ja,
vill, men jag tänker okej.
men jag kommer inte ens på ett tips. Ja, vad skulle det vara? Ja, men det kanske låter lite klyschigt detta, för så säger ju alla, men att man måste lyssna på sig själv och liksom är det att man till exempel vill sjunga, men man inte tycker att man sjunger så bra, så gör man det ändå. Lite som att jag kände, ja men måla, men i början så såg det ju bara ut som stänk. Men då liksom gör det ändå, för att om det är det roligaste du vet, då tror jag att du verkligen får liksom din paus där, och jag tror faktiskt också att man blir bra på det, för det är någonting man verkligen älskar att göra. Man bakar så blir det döbakt, men nästa gång blir det kanske jättebra. Jag vet inte. Men gör det som känns riktigt rätt på insidan och tänk inte så mycket på vad andra människor säger, varken om de säger det är superbra eller superdåligt, utan bara gör det för dig själv. Såklart roligast om de gillar det, men man ska ändå bara göra det för sin egen skull, känner jag.
Ja,
Så det är väl
ja
det.
men ett superbra tips tycker jag, verkligen jättebra. Ja, men tack så jättemycket Marlene. Det var super trevligt att prata med dig och höra din historia. Och jag tror att lyssnarna får med sig mycket bra tips och tricks och att de får en historia att luta sig mot.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med, och det var väldigt trevligt att prata med dig också. Det kändes som ett fint samtal. Så det tackar jag för.
Tack så mycket. Vi ses sen.
Nu gör vi. Ha det bra. Tack. Hej.
Hej. Tack så mycket för att ni lyssnar på det här avsnittet. Och jag tror att det är fler än jag som har mycket igenkänning i den här berättelsen som Marlene delar med sig av. Och jag tror att det är viktigt att få höra från andra. Ja, men när man inte är mitt i det, utan att man liksom får höra det när allting har blivit liksom bra igen, om man säger. För ibland så är det svårt att dela med sig när man är mitt uppe i ett öppet sår, kan man säga. Så att, men när ärren har börjat läka, så då brukar man kunna dela med sig. Och det är otroligt fint och otroligt hjälpsamt. Så att, jag hoppas att ni gillar avsnittet och gå gärna in och kika på andra avsnitt som finns sedan tidigare om det är någonting där som ni tycker är extra spännande och motiverande. Vill du hitta Marlene, då finns länkar och sånt i avsnittsbeskrivningen, både till hennes Instagram och till hennes hemsida. Och där hittar du även all information om du vill connecta med mig. Så jag önskar dig en fortsatt härlig dag.